Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
CD-podden, välkomna hit. Kevin Bader hade vägarna förbi, liksom bokstavligt talat vägarna förbi. Och Makoto, du är alltid här. Du börjar mer och mer bli liksom en del av kulissen
här
inne.
Möblemanget här, ja. Det börjar växa saker
ihop,
från
den. Sitter ihop med den här plantan nere i hörnet och så. Nu ser ni oss också. Vi sänder live på TikTok och på YouTube. Vi har varit igång i några minuter här. Vi har massor att prata om idag, för nu händer det verkligen grejer. Vart vill vi börja? Ska vi bara kasta oss rakt över ditt körschema, Makoto?
Ja, det är mitt kraftsade körschema.
Ja, men det finns desto liksom ännu mer grejer att prata om. Vi har fått massa frågor också. Vi ska ha någon som är med oss på telefon också här om en liten stund. Men vi börjar med Romelu Lukaku och Inter. Hemvändningen till Chelsea blev ju verkligen inte som man hade tänkt sig. Fiaskosäsong måste man ju säga. Trots att han var väl i slutändan lagets bästa målskytt, började ju rätt bra och stängt in en del mål. Men det, sen den där intervjun egentligen i vintras i Italien, så var det Sky Italia som gjorde den, va?
Alltså den intervjun borde ju sparas ner på en fil eller någonting, eller liksom loopa på repeat på något av de stora konstmuseerna vi har här i Europa. Alltså det är ju ett konstverk, hela den intervjun, och allt som har följt från den, effekterna den har fått där är... Jag vet att vi utsåg den till årets intervju PL-podden, och det, jag tycker att det är årtiondets intervju också. En fantastiskt... fantastiskt stycke intervju, helt enkelt.
Ja, ett otroligt svagt ögonblick för Romelu Lukaku och hans PR-management, får man verkligen säga. Nu pratas om ett lån tillbaks till Inter, va?
Exakt.
Ja, och då är ju problemet här att Romelu Lukaku kostade 1,2 miljarder kronor att köpa för ett år sedan. Han värvas då från alltså Inter som säljer för att det är ett för bra bud för att tacka nej till. Nu vill Lukaku tillbaka till Inter. Vi var inne lite på den Babylona-gästa också, att Inter är på något sätt de som alltså bailar ut honom här, att de ändå går med på att försöka hjälpa honom tillbaka. Det är en kortsiktig lösning. Det finns inte en annan lösning än ett lån. Det finns knappt snack om köpoption. Det liksom blir svårt att lösa, för de pengarna har inte Inter. Men Chelsea har ju också samtidigt då att ja, men av de här 1,2 miljarderna utöver då ett kontraktslängd på 5 år, så blir det ju ungefär i runda slängar 250 miljoner kronor per säsong som Lukaku kostar. De har amorterat bort första året, och då vill de ju ha ersättning för nästa år då, för ett lån. Och det är ett väldigt, väldigt dyrt lån vi pratar då. Verkar ju också som att Inter ändå ska vara redo att faktiskt öppna plånboken ganska rejält. Inte kanske 250 miljoner, men att de ändå ska vara redo att betala en ansenlig summa för att hyra in Lukaku. Jag vet inte om det är rätt väg att gå för Inter.
Hur blir det med Dybala, tänker man ju också.
Ja, det ligger ju där ett kontrakt och marinerar som inte har skrivit på än, vad det verkar. Så att vi får väl se vad som händer. Jag tror att de kan säkert lösa båda på något sätt.
Det vore ju mäktigt.
Ja, men då är frågan, okej, om de tar Lukaku, Dybala, säg att de behåller Lautaro, Dzeko, Korea.
Ja, ja, men Dzeko och Korea kan man väl både ha och mista. Men tänk, alltså en fronttrio med Inter Lukaku, om man tänker att han hittar tillbaka till den formen tillsammans med Lautaro och Dybala.
Det är väldigt bra.
Det är svårt att säga något annat än att det hade man ju velat se.
Ja, det hade man ju velat. Men alltså, i övrigt, det känns så kortsiktigt med Lukaku. Det känns på något sätt som att
Men tror du ändå inte att han kan få den här nytändningen, att han kanske stannar då längre där? Det känns ju som att alla parter ändå vill till det här hållet, för det finns ingen annan väg.
Ja, men det skulle ju vara om då Inter hyr honom på säsongsbasis nu för 250 miljoner kronor per säsong. Det känns ju inte aktuellt.
Nej.
Att det blir lite som den här Alvaro Morata-lånet till Juventus, där man betalar av en del av en hög köpoption per säsong. De håller väl på att förhandla, de har ju varit i möten och det ska ändå varit positiva tongångar på det här mötet.
Precis.
Sen är frågan hur mycket Chelsea är redo att gå back på den här värvningen, för lite måste de ju vara redo att gå back, annars kan jag inte tänka mig att Inter skulle alltså gå med på det. Då är det helt sanslöst egentligen. Så att det är en väldigt knepig sits, men det är väldigt roligt att Lukaku alltså då genererar en sån transferinkomst och sen kommer tillbaka på lån säsongen efter. Ja, det är ju ett genidrag av Lukaku om inte annat, och liksom genidrag av Inter om de lyckas genomföra det på så vis. Sen har väl hunnit spendera mycket av de här pengarna och de har väl inte fått alla pengar än heller, så att det är en underlig situation på alla sätt och vis som Lukaku och klubbarna har satt sig i.
Ja, alltså verkligen, och jag menar, det här är ju resultatet av en såklart en misslyckad transfer såklart. Då blir det ju stökigt i svallvågorna av det.
Men det skulle bli för ett år
sedan, ja, men för ett år sedan, eller det var inte ens ett år sedan, men för ett knappt år sedan då, när det blev klart att han lämnade Inter och gick till Chelsea, så var det ju ingen som trodde någonting annat än att nu kommer han hem och nu jävlar ska England få se vilken spelare det är Lukaku har blivit och han egentligen är. Och så blev det verkligen.
Han kan ju inte sätta sin fot i England igen ifall han nu får lämna. Alltså det går ju inte, att han kan inte ta en vända till där.
Nej.
Vi har alla sett vad han kan göra i en annan liga, och man hoppas att man får se den Lukaku igen. Och i facit i hand, det var ett totalt felbeslut att ändå ge Chelsea en chans.
Men det är lite så här, horses for courses. En del spelare verkar ju verkligen trivas i Italien just. Och frågan är ifall en sån spelare är Paul Pogba. Finns vissa saker som kanske tyder på det. Vi minns ju Pogba i Juventus en gång i tiden, och höjden han liksom nådde upp till, visserligen bara kanske stötvis så där. Det var ju inte så att han höll en sådär jämn super hög nivå i Juventus heller, utan det var ju lite ojämnt, lite upp och ner, men framförallt den där höjden han visade upp under Juventus-tiden. Vi har sett glimtar av den då och då i Manchester United också, liksom enskilda matcher. Det har kunnat vara liksom ett par tre veckor där man är så här, fan nu ser Pogba så där otroligt vass ut igen. Han vinner allt, han är bara målfarlig, han gör poäng, han gör allting liksom. Men det har ju varit otroligt långt mellan de perioderna, och de har varit alldeles för korta. En flytt tillbaka till Juventus kanske?
Ja, det känns ju som det mest troliga. Jag tänkte ju de senaste dagarna när det snackades mycket om Zidane till PSG, det gick ju foton och alltihop, att det är nära. Nu har det inte kommit några nya uppgifter kring just Zidane, om det blir PSG eller inte, men jag tänker väl om Zidane skulle ha blivit aktuell eller blivit tränare för PSG, då känns ju att Pogba till Paris rätt så rimligt på ett sätt. Att det skulle kunna vara den enda på något sätt andra vägen för Pogba att gå. Annars är ju Juventus givet. Det känns ju som att det nästan är klart i princip. Bläcket ska bara torka ordentligt kanske. Men sen ska ju Pogba återvända. Det är ju lite ironiskt på ett sätt att Pogba lämnat för oss. Var det inte cirka 10 år sedan eller någonting sånt som man lämnade just United på free transfer till Juventus? Sir Alex försökte övertyga honom, men det blev inget. Nu 10 år senare lämnar han igen på free transfer till Juventus.
Och då har han kostat en miljard däremellan.
Exakt.
Juventus hatar ju heller inte liksom en 29-åring på free transfer.
Nej,
mittfältare, man tänker Khedira, Emre Can,
Rabiot. Nu har de i och för sig, det här är ju faktiskt en riktigt bra värvning för Juventus. Exakt. På alla sätt och vis. Det är ju intressant där också, alltså just det där med Zidane och PSG. Det fanns ju uppgifter om att han ändå satt och väntade in vad skulle hända i PSG. Nu tror jag inte det blir Zidane. Jag pratade om Christophe Galtier ganska mycket. De hade varit jättespännande att se med ett sånt material. Med det materialet, Luis Campos och Galtier som har det här stjärnlaget. Det är lite spännande att se vad det skulle kunna
ge. Vi kan ta lite Galtier om en stund där. Och så pratar vi färdigt om...
Jag kommer tillbaka.
Vi behöver... Vi behöver ge den kärlek den förtjänar, för att det där är en väldigt speciell situation ju såklart i Paris nu.
Men Pogba i alla fall. Det sägs ju att han ska vara helt klar. Gazetten har ju skrivit att han ska skriva på kontraktet. men att de inte ska presentera det förrän i juli. Då är ju frågan om det kanske, det har ju både med respekt till United att göra att hans kontrakt löper till 30 juni, men också kanske att
främst
att övergången sker på rätt sida av första julisträcket för att ligga i rätt bokföringsår eller kalenderår då.
Ja.
Men sen också finns det andra uppgifter som att Pogba kommer att avslöja sitt klubbval i sin dokumentär på Amazon som släpps här nu. Vad heter den? Pogmentaryn? Ja, eller vad det var?
Helvete. Jag blir så trött på allt det här.
Jag tror det var Pogmentary.
Pogmentary.
Det har ju kommit lite saker som han säger där. Han går ju väldigt hårt mot Manchester United bland annat i den. Har ju läckt lite citat från den serien där han bland annat då ska säga att ja, det är fascinerande hur en klubb som verkligen vill ha kvar en erbjuder mig noll. Som då syftandes på Manchester United. Något i den stilen var citatet jag läste i alla fall.
Ja, men det är ju uppenbart att Pogba på något sätt har varit kanske den mest tongivande rösten bland den här gruppen spelare i Manchester United som har varit missnöjda över hela situationen från tränarbänken upp till ägarna. Det har ju verkligen inte rådit någon tvekan om att det bara inte funkat ju. Ska vi ta PSG då medan vi ändå var inne och tassade på det? För att känslan här är, det är en jättespännande tränare, men är det man behöver när man har en Mbappé som ska ha någon slags sportchefsgarantier, en Messi och en Neymar som man egentligen helst skulle göra sig av med, och
ska värva Skamacka på det.
Och ska klämma in en Skamacka och allt det andra liksom, och du vet, du ska, Verratti måste ju få sin roll och sin plats på det där mittfältet, och hur, ja, är det verkligen en så här, en lovande taktiskt liksom snidad, eller är det en vad ska man säga, en barnvakt de behöver?
Alltså egentligen behöver de ju en Zidane.
Ja.
Alltså det är ju en barnvakt.
Han hade ju varit en barnvakt. Så är det ju.
Carlo Ancelotti är en sån också som skulle kunna vara en barnvakt. Han har ju försökt gjort sin PSG-vända redan, men han kanske skulle funkat ännu bättre i dagens PSG, kan man ju tänka sig.
Han hade ju Zlatans PSG.
Ja, det hade han ju för sig. Ja, men alltså det, jag vet det, det är så svårt att säga, för att alltså till viss del kan man ju alltid känna att man, alltså en sån klubb behöver få en struktur och ett bra spel, för du har så otroligt bra material, och det som saknas tidigare är ju liksom också dessutom inställningen, att de har ju så lätt att bara falla ihop pladask när de får någon form av motgång mot sig. De har inte nått upp till den nivån de borde kunna göra sett i materialet de har att tillgå. Nu är ju det, de tar ganska tydligt steg mot att de ska vara mer progressiva i sättet de rekryterar spelare och sättet de spelar på, att de bara anställer Luis Campos till att börja med. För de som undrar varför Luis Campos plötsligt dyker upp som Celta Vigos sportchef samtidigt, så är det för att han då sitter som någon sorts konsult i olika klubbar. Så att det är därför Luis Campos är inblandad i Viljo Tvedberg-övergången som verkar bli av till Celta också.
Ja.
För de som undrar varför Luis Campos dyker upp överallt i flödet. Något i den stilen, och han är i alla fall, han ska ju vara i PSG nu också. Och det är ju ett tecken på att nu har vi en annan idé, rekryteringsidé i vad vi håller på att jobba med. Galtier känns ju som ett typiskt Luis Campos-val. Zidane kanske inte, men Zidane är ju såklart första valet. De använder ju alla metoder man kan för att övertala Zidane att skriva på för PSG. Han verkar ju vara totalt ointresserad och sitta och bara nej, vill göra annat.
Ja, men det är ju det. Det känns som att första prioritet hos en fotbollsspelare i ett lag måste vara det här laget. Den framgången för det här laget, med det här laget, tillsammans med de här lagkamraterna, är det som betyder allra mest för mig. Det är därför jag är här. Det är det som i slutändan är det absolut viktigaste. Och det kan du ju motivera en spelare till. Men om en spelare väldigt uppenbart är där för att han lyfter högst lön där, och det är liksom själva motivationen, det kommer aldrig räcka hela vägen. Det finns ju andra klubbar som har betalat högst löner och du vet betalat de största, men som har haft en tränare som ändå har sett till att spelarna, när de väl är där, om de så har varit motiverade utav pengar eller vad som helst, faktiskt dragit åt det här hållet och fått dem. Alltså jag tänker så här, Mourinho i Chelsea back in the day, när de värvade alla de här spelarna och för massor med pengar, de fick de högsta lönerna och det hade verkligen kunnat bli där, men Mourinho liksom bara drillade det här laget till att bara kriga ner på sista liksom ja, men ner till tandköttet liksom på, för det här laget, trots att de kom från alla möjliga håll i världen och det var superstjärnor blandat med liksom talanger och så vidare. Och den karaktären har ju liksom PSG saknat och det, de växer ju verkligen inte på trän. Pep Guardiola är ju ett annat exempel. Man köper jättedyra spelare, får massa löner och kommer liksom, visst Jack Grealish kanske inte var någon jättesuccé, men jag tror fortfarande att hans prio i Manchester City efter ett år med Pep Guardiola, det är att vinna saker, det är att vara det här bästa laget. Han är inte där för att han får bäst betalt.
Alla som går till City går ju dit för att de ser jättestor möjlighet att vinna titlar och spela under Guardiola och utvecklas som fotbollsspelare. Ja. Det är ju därför man går till City. PSG går en spelare som Sergio Ramos till för att marknadsföra
det nya gymmärke. Det är ett klädmärke, liksom, det är varumärken. Alltså det är liksom,
bra instabilder.
Ja.
Familjen verkar ju trivas. Alltså lite så. Det är ju det som är ett PSGs problem. Mm. Och det har varit där. Under, om man tittar på de här två satsningarna, de som är liksom, ja, vad ska man säga, liksom sportswashingens stora två stjärnprojekt. City har aldrig gått på det här är det absolut största namnet, därför ska vi ha spelare, utan de har gått på vilken spelare passar in för det vi vill göra. Titta på att man försöker värva Calvin Phillips och Marco Correa nu. Det känns som säga, solklara värvningar för den klubben sett till behoven de har. Och de kommer komma in och slussas in och funka utmärkt under Guardiola. Haaland är ju på något sätt undantaget som bekräftar regeln, för att Haaland också passade perfekt för City i det här läget och dessutom då, ja, har en City-koppling. Så att alltså City är ju skötta på ett helt annat sätt, mycket bättre sätt, och PSG måste ju på något sätt hitta sin metodik i det här. Problemet är ju att hur mycket kan du locka av att åka dit och vinna ligan? Det är ju där också, det är en skillnad. Du lockas av att tampa sin Premier League-toppstrid, men jag tror inte det lockar lika mycket att gå till ligan om det inte är så att du får massa pengar och ett härligt liv i Paris. Så att det är ju intressant vad de kommer att göra den här sommaren, vad de kommer att gå för väg och vad för typ av värvningar vi kommer att få se nu när Mbappé är kvar liksom.
Nej, men, och, jag tror också att Galtier är en jätteduktig och superlovande tränare, men jag är osäker på om det är rätt.
Han är ju verkligen uppförsbacken om man säger så, när han väl går nu. Typ.
Och det är också ett så helt annat uppdrag. Det här är inte att träna ett fotbollslag. Det här är ju någonting annat. Det här är inte att...
Men är det inte just en fotbollstränare behöver då? Jag tror att Thomas Tuchel hade nog kunnat nå framgång med det här laget om han fått mer tid på sig. Det vill jag tro nu i efterhand. Jag vet, jag var hård mot han då. Men man tänker på det efter det här, med tanke på hur det har sett ut under Porto och så vidare.
Han har ju deras bästa.
Men han upplevde väl själv också att alltså, den där uppförsbacken var för brant. Den där motvinden var för hård liksom, med de interna liksom, med kraven, med slitningarna i gruppen, med allt det där som fanns.
Men det finns ju inte så många lekledare tillgängliga alltså så här, i liksom manager.
Nu kan jag säga en sak som jag aldrig trodde aldrig skulle höra mig själv säga. Mourinho. In med den jävla dåren. Du behöver kanske inte ha den mest moderna spelfilosofin, men du behöver kanske vara den största stjärnan i rummet, i alla fall övertygad om att du är den största stjärnan i rummet. Och så länge Mourinho är i rummet, så kommer han vara övertygad om att han, det är han som är den största stjärnan. Alltså, I'm just throwing it out there.
Varför
inte?
Jag håller med.
Ja, jo, definitivt. Alltså det är ju lite så här, Zidane
och Messi tillsammans, jag vet inte vad det. Det
tror man hade haft otroligt mycket respekt för varandra. Ja. Känslan det tror jag får. Också. Det tror jag att man har haft.
Absolut.
Jag gillar idén egentligen. Han gör det jättebra med Roma, han liksom ingjuter en vinnarmentalitet. Han kan få precis vilka spelare han vill peka på. Det lär väl bli Nemanja Matic då på mittfältet i PSG ifall det skulle hända.
En av hans gamla generaler som har...
Tredje vändan nu med Mourinho. Det är ändå vackert att se att han får honom till Roma också. Det måste väl nämnas också med PSG, för att just Galtier signalerar ju en riktning. Att de är intresserade av Lewandowski signalerar ju en annan riktning, att man inte riktigt vet vad man håller på med. För det känns inte som att det är riktigt vad de behöver kanske, men...
Nej. Vad gör Icardi idag?
Transferlistad av PSG.
Va?
Av PSG.
Märkligt.
Jag ser det framför mig, den här liksom så här typ, vad heter det? FM-grafiken där man har listat en spelare som bara står listad, och så står det liksom, finns inget så här intresse eller något sånt i liksom rutan, det står bara
ligger
det. LST liksom listad. Ja. Ingen vill ha honom. Jag ser det framför mig, stackar.
Vi ska alldeles strax ha med oss någon på... Förlåt, är han med? Då ska vi se, har vi någon med oss? Jonas?
Hallå då.
Hallå Jonas, välkommen till Sillypodden. Ja. Du får presentera dig och sen så får du presentera vad det är du vill prata om.
Ja, jag är en 38-årig man från Strängnäs som är ett stort Newcastle-fan. Så ni kan gissa vad jag vill prata om. Ja, precis. Det händer ju mycket där, eller vi försöker ta så mycket som möjligt från dem.
Ja, det gör ni rätt i. Vad är det första du tänker på? Vad är det Newcastle håller på med just nu? Vi förväntar ju stora saker utan Newcastle den här sommaren. Vad är på gång?
Alltså just nu så har de ju, jag tror de har det ganska tufft med att klubbarna är ganska hårda mot dem. Så de försöker jobba med Bottman och Ekiteke just nu. Och det skulle ju vara klart den här veckan, men det verkar ju dra ut på tiden. Mm.
Alltså Bottman vill väl egentligen helst i Milan själv. Är väl det som sägs i alla fall, att det är det som lockar honom. Så att den blir svår att lösa på så vis, tänker jag. Och Ekiteke känns väl ändå som att det kommer väl lösa sig förr eller senare, alltså med tid, när de kommit överens helt och så vidare.
Mm, det tror jag också. Icardi är transferlistad. Kan vi övertala en Icardi att flytta upp till Newcastle?
Icardi.
Kanske.
Hur sugen hade du varit på en sån värvning?
Ah, inte jättesugen. Man är väl mest sugen på Guimarães polare där i Paqueta, så vi får ett brasiliansk trio där på mitten. Det vore ju.
Ja. Alltså Lucas Paqueta hade varit en fantastisk värvning för er, måste jag säga. För många klubbar, det pratar ganska lite om. PSG pratades ju ganska mycket om, och det hade varit spännande att se honom där också. Väldigt konstig karriär egentligen. Mm. Liksom offensiv mittfältare tidigare, så blir någon sorts alltså ganska unik box-to-box typ som kan i princip göra allt på en plan. Lite som Nkunku är också. För kanske inte samma målsnitt på Paqueta riktigt.
Nej.
Men lite den typen, så här, ny form av position som inte riktigt fanns för några år sedan. Rudd Schullit. Ja, men lite den där stuket. Så.
Haidar har ju snackat som också om Newcastle. Det var ju
Schullit har du inte snackat som.
Haidara.
Just det.
Från Leipzig.
Mm. Tvåvägs.
Precis.
Var ju aktuellt för United också, eller Manchester United i vintras. Men när Rangnick...
Precis, men han kommer ju lämna nu i sommar.
Ja, det kommer han göra. Mm.
Man har ju snackat om Diaby också från Leverkusen. Mm. Han blev väl svår att lösa kanske.
Ja, vad säger du Kevin?
Diaby från Leverkusen, det hade ju definitivt varit en riktigt fin förstärkning. Han har gjort en riktigt bra säsong i Bayer Leverkusen. Han är kvick, han är snabb. Jag tror ju utan tvekan att han skulle platsa i Premier League.
Vilken position går han in på?
Han går ju på höger ytten oftast. Mm. Utgår därifrån och sen tycker han om att vika inåt.
Då hade man haft en
Saint-Maximin på ena och Diaby, för två franska snabba tekniska yttre.
Varsin sprattelgubbe på varje sida. Det är inte helt fel.
Han är ju så jädra jobbig när han väl kom upp i fart. Då måste man ju nästan kapa honom och ta det gula.
Men Diaby kan ju utgå från vänster också dessutom. Stämmer. Så att du kan ju använda honom där med. Alltså om de ska ha in en till ytter, så är det en utmärkt värvning. En spelare också som teoretiskt sett skulle kunna tänka sig göra en sån flytt.
Och han vill ju göra den. Han har varit väldigt öppen redan, alltså att han vill ta nästa steg. Och Premier League är ju som oftast den destinationen de flesta spelarna vill till.
Och lite för, alltså inte riktigt aktuell för Big Six.
Nej. Men strax och, under där
och absolut. Men det hade varit bra för Newcastle.
Och sen Maximin flyttar man väl inte på, Jonas?
Nej, han måste ju vara kvar. Ja, han är ju älskad av oss alla.
Ja, men han är ju det. Det finns ju inte en mer underhållande spelare i Premier League, skulle jag säga. För man vet fan, ibland så kan han inte dribbla åt helt fel håll också. Men dribbla, det gör han.
Ja, han hade ju tagit sig förbi med, klart mest av alla i Europa. 150 man mot man lyckade förra säsongen. Det var ju långt före någon annan. Så han kan ju något.
Vad slutar han på? Två mål?
Ja, det är så otroligt Adama Traoré-vibbar på honom. Det är ju, man älskar ju det här. Det var också, för jag tror att Traoré hade det någon gång, var det i Middlesbrough redan, när han snittade 7 lyckade dribblingar per match. Vilket är, så här, jag tror att Eden Hazard då var tvåa i Premier League med 2,9. Och det var de avstånden i rent statistiskt. Och han stod på ett mål, en assist.
Kommer ni ihåg i våras när man trodde att Adama Traoré skulle liksom lyckas i Barcelona?
Ja, efter debuten där, när han bara slaktade den kanten.
Ja, det såg så otroligt bra ut och sen bara dök det. Det vart ingenting och nu har ingen aning vad som hände med honom. Han blir inte kvar i Barcelona i alla fall.
Nej.
Nej. Det är väl helt hem till Wolves.
Det är Newcastle.
Ja, det var snack om det också, men det har jag snackat om alla.
Sen Maximen och Adama Traoré på varsin sida. Då blir det fyrverkerier i alla fall. Det har varit underhållande.
Och sen Icardi i mitten.
Och sen Icardi.
Har du plockat ihop det där?
Där har vi det.
Ja, vi kan ju hoppas på något.
Om du får drömma då, innan vi går vidare, om du får drömma, vilken spelare hade du helst av allt velat se till Newcastle den här sommaren? Det var hyfsat realistiskt.
Ja, men jag tror fortfarande jag skulle ta Paketara eller Paketara, om vi snackar om det. Jag tycker han, alltså fan, två bästa polare, det kan ju inte gå fel.
Nej, eller? Det känns som en bra förutsättning faktiskt.
En paketlösning.
Ja, precis. <Fel.
laughs> Ja, men superbra Jonas, tack för att du ringde.
Tack för en bra show.
Tack, tack. Vi går vidare då.
Jag vill ursäkta mig också för det förra jag sa precis. Så går vi vidare.
Frankie de Jong. Alltså, han kommer ju hamna i Manchester United till slut den här sommaren.
Det är bara... du tror det?
Ja, alltså nu tror det. Alltså det är... Jag vet inte, vill man verkligen vara kvar i en klubb som så gärna vill bli av?
Nej, men det är den aspekten såklart. Jag tror absolut Barcelona kommer sälja honom. Men jag ser det inte som otänkbart att vi ser City eller PSG kliva in i bilden.
Nej.
Och nej, alltså, jag ser det som just nu är problemet som är i Frenkie de Jong-fallet just nu. Det är ju det är enkelt att nu har de börjat förhandla. Men de har helt olika bilder av vad man ska betala för spelaren. Barcelona vill ju ha en miljard.
Lycka till.
United är livrädda för att de har gjort ganska många snedsteg på transfermarknaden med överbetalade för spelare förut, och de vill inte göra det igen. De vill inte vara liksom ett verktyg för Barcelona att rädda sig ur sin ekonomiska kris. Och därför så ligger de ju ganska hårt i de här förhandlingarna på att vad skulle ha 60 plus 10 hade de väl erbjudit. Vilket jag tycker är ett rimligt bud egentligen. Ganska högt bud också i dagens marknad. Men Barca ska ju ha liksom nekat på on the spot på det.
Jag hade också svårt att se att City eller PSG, vet man ju aldrig, men att City skulle gå in där och betala en miljard för de Jong.
Nej, men Barcelona kan ju behöva sänka sin värdering med tiden också. Och frågan är, United är ju väldigt rädda för att fastna i någonting. Så på det sättet United har en förmåga att göra. Och Barcelona har en förmåga att dra ut på tiden på saker också. Så att det är ju en...
Vadå, det vi kallar chicken race för avsnittet. Att det är ju verkligen så. De väntar ju ut varandra lite grann här. Men det
och det
känns
är de två sämsta
att...
klubbarna på just det där som gör det mot varandra. Vilket är... Och en båda också desperata på att saker måste lösas tidigt. För Eriksen här vill ju ha in Frenkie de Jong redan till liksom när de börjar försäsongen i juli.
Såklart.
Och just där har man ju trumfkortet med Erik ten Hag. Att där måste man ju ta in honom snabbt och tidigt och bara säga, måla upp den här bilden av att ja, vi spelar inte Champions League, ja, vi är inte toppklubben i England just nu, men vi ska bli det och du är the guy.
Och det ska han ju ha lyckats med. Det ska han ju ha lyckats med att Frenkie de Jong ändå kan tänka sig flytta till United nu. Det är ju ett steg framåt. Nu är problemet att de ska förhandla.
Precis.
Så nu är det ju mellan klubbarna. Det första... Det som var det stora hindret, trodde jag, det har ju faktiskt överkommits. Så nu är det ju mycket mer troligt att den kan hamna där. Men samtidigt, nu kommer ju uppgifter om att United ska ge Christian Eriksen ett kontrakt.
Ja, vi ska ju precis fråga. Vi har fått en fråga från TikTok nämligen.
Jaha,
jag tror att det är poddens första TikTok-fråga
någonsin.
Efter 9 år.
Har TikTok funnits i 9 år? Det har det inte.
Nej, det har det inte gjort. Men efter 9 år med den här podden så har vi egentligen fått vår första TikTok-fråga. Och den lyder helt enkelt: Eriksen till United?
Frågetecken också, hoppas jag.
Ja,
ah, vad bra.
Det är ett frågetecken med. Du har för låga tankar om våra TikTok-tittare.
Jag hänger ju mest på TikTok av alla på Sportbladet, skulle jag nästan våga säga.
Så är det säkert.
Ja, i alla fall. Nej, men så här, om de inte löser Frenkie de Jong så är väl Eriksen en ganska bra lösning.
Men jag har också, alltså, det har ju kommunicerats om att Eriksen-affären inte...
Precis.
Är avhängig Frenkie de Jong, utan man kan tänka sig att ta in båda.
Men varför?
Alltså det blir lite så här, Eriksen kommer ju på free transfer. Det är ju en tacksam affär att göra. Ah. Han kostar inte så mycket lön. Han känner till ligan. Ta in honom. De Jong blir ju mera statement nyförvärvet.
Han ska bygga kring.
Precis.
Ska bygga mittfältet kring. Precis. Honom. Men då, om man förutsätter då, beroende på vad Bruno Fernandes ska användas, för jag räknar med att han ska vara en betydande del av det här United även nästa säsong. Frenkie de Jong, Eriksen kommer ju då vara en truppspelare. Och då är frågan i sånt fall, hur intresserad är Christian Eriksen av att gå till United och vara en truppspelare? Samtidigt finns ju Tottenham som också ska vilja värva honom.
De ska vara beredda med ett erbjudande också.
Mm. Och Brentford vill ju behålla honom. Newcastle är väl redo där också.
Det och återigen Erik ten Hag. Det känns som att han är nyckeln för allt United
så
just
är
nu.
Det. Så är det. Så är det, och det ska ju vara så när de bygger om. Så att, ja. Jag vet inte, alltså, Frenkie de Jong-situationen är verkligen 50-50 för mig just nu. Jag har ingen aning om vart det kommer hamna.
Men när väl den situationen är löst, om det nu blir löst, ja, det känns som att då jädra kommer det rulla ordentligt på transfermarknaden. För det är lite, det känns som att där,
den låser ju mycket.
Den låser väldigt mycket just nu. Och när Barca har löst just den knuten, då försvinner den och sen... Ja,
då kan Barcelona börja agera som de har planerat.
Exakt.
Det är bara att se på vad Darwin Núñez löste för knutar i Sadio Mané-fallet här nu. Det är ganska uppenbart såklart. Det är en väldigt enkel korrelation.
Precis.
Men den kan ju också få påverka för vad Bayern München gör framöver. Nu kommuniceras det lite grann som att Lewandowski försvinner, att ja, men då har vi tagit in ersättaren Mané, men det tror jag man lurar supportrarna om.
Ja. Det kommer ju bli en till anfallsvärvning där.
Det måste ju bli det. Precis. Annars så,
men det kommer ju bli ett annat, så som jag har förstått experterna där nere också och hur de kommunicerar, alltså det blir ju ett annat spel direkt när Levi försvinner, för de kan inte ersätta honom rakt av. Det blir ingen Åland och så. Och då blir det annat. Jag vet inte, vi kanske försvinner för mycket från de Jong nu, men...
Nej, Lewandowski borde ju ändå prata om.
Ja,
som.
Definitivt.
Ja, på.
Ja, men det senaste från Levi är ju verkligen att där har de ju kommunicerat med varandra att nu tystar vi ner lite. Vi snackar inte ut i media så mycket och ser vad som händer. Bayern säger själv att de kan tänka sig att ha både Levi och Mané nästa säsong utan några större som helst problem. Men Lewandowski har ju varit tydlig med att han till och med hellre går till PSG än att stanna kvar i Bayern. Mm. Och Bill var ju till och med ute bara här alldeles nyligen och sa att Chelsea är också med i det racet, men de är ju på plats 3 i den där rangordningen. Så att Levi går känns ju fortfarande rätt så givet, beroende bara på vad och vem som kommer knipa honom. Samtidigt som Sadio Mané sägs vara klar, är ju nu 35 miljoner, senaste bud 35 miljoner euro plus 5 miljoner i bonus. En bonus räcka, som då inte betyder Ballon d'Or 3 år i rad eller någonting sånt.
Mm. Det borde ju räcka. Alltså, exakt. Det roliga där med Chelsea och plats 3, det är ju Chelsea som jag ser mest, alltså, behov eller att det skulle passa bäst att värva Lewandowski. Alltså sett i vad de behöver, sett i vad de är.
Framförallt om de skickar Lukaku till Inter.
Ja, den tror jag också är en sån här som kan starta saker. För jag sitter ju och väntar på Chelseas första drag.
Vi är väldigt osäkra på hur mycket pengar de har att röra sig med, om man ska vara riktigt ärlig.
Det finns ju uppgifter på runt 200 miljoner pund.
Precis. Att han har ändå fått en stor kassa en att leka med.
Ja, det är det verkligen. Mm. Så kan vi komma ihåg att säsongen börjar ju väldigt tidigt i år med tanke på VM. Sjätte augusti första omgången, det är inte så långt bort. Nej. Alltså. Det är en och en halv månad från nu. Så ska du ha in spelare och du vet, om du spelare som du vill ska vara igång i början av säsongen, då behöver de ju i alla fall en månad med laget och försäsong för att de ett ska drillas taktiskt, men också för att de fysiskt faktiskt ska vara förberedda på den här extremt tuffa säsongen som väntar framöver, framförallt för alla de spelarna som då är bärande i sina landslag och ska spela VM. De har ju en hel monstersäsong.
Du menar alla de som just nu är trasiga efter Nations League?
Lite så. Ja, exakt. Alltså Nations League, vad är det för?
Alltså det var befriande att se Luka Modrics uttalande, för han hade satt i huvudet på spiken där på att det är skamligt i princip det här uppehållet. Mm. Alltså det är fyra matcher på 10 dagar direkt efter säsongen. Och såklart att Sverige får spela med ett nödlandslag på att alla blir skadade. Det är inget konstigt att alla blir skadade i varenda landslag. Alltså jag förstår inte vad de håller på med. Vi behöver ska inte gå in för långt på det. Men i alla fall så att, och då ska du ha så att försäsongen börjar nu i juli och sen ska du dra igång matcher. Sen har du uppehållet för VM och så. I den här säsongen så toppklubbar, vi pratade om det inför förra säsongen också där med att nu måste man ha mycket spelare och vara redo att rotera för det kommer att vara ett tufft schema. De behöver ju trupper på 30-40 spelare för att kunna täcka det här.
Och det är ju galna i Premier League, de kör ju Boxing Day. Alltså de kör ju de matcherna. Jag såg
det kommer
någon,
de aldrig
ta, de kommer aldrig ta bort. De hade ju en översikt, såg jag på sociala medier, på alla toppligor med deras uppehåll efter VM. Då är ju som vanligt väldigt tacksamt att spela i Bundesliga då. De har ju ett uppehåll på 64 dagar.
Det är väl typ i april någon gång.
Ja, de börjar april igen och så. Nej, men de har ju väldigt trevligt. Alltså, de tyska lagen har ju det väl, ja, som vanligt väldigt trevligt på
det längsta uppehållet av alla i Europa.
Yes, precis.
Och för fyra färre matcher i ligan att spela.
Exakt. Och apropå det här med Chelsea också, tänker jag, vi snackar mycket framåt nu, men bakåt, alltså man har ju tappat Christensen, man har tappat Rydinga, alltså där måste man ju också stoppa in nu ordentligt för att på något sätt, för ni får gärna rätta mig om jag har fel, men Thiago Silva, det är väl
det är det enda de har.
Den, ja, mittbacken, den stora mittbacken man kvar. Sen har man ju många ungdomar och lovande spelare så. Ja,
absolut.
Chalobah och så vidare. Men alltså, ja, för att Azpilicueta verkar ju vara fortfarande på väg till Barcelona.
Mm. Det känns faktiskt så.
Särskilt nu när Dani Alves inte får förlängt. Och det är ju officiellt att Alves lämnar. Och då kommer ju, sägs det att man...
Man stoppar ner Reece James i trebackslinjen igen.
Jag tycker det är sån slöseri.
Ja, det är ett otroligt slöseri.
Det är otroligt slöseri, men ja.
De är lagets bästa poängfot.
De behöver ju värva två mittbackar. Och nu är det ju väldigt intressant när det kommer upp efter med Jules Koundé. Hellre skulle jag vilja gå till Barcelona än att gå till Chelsea. Mm. Hur Barcelona har tänkt att lösa det, det är en helt annan sak. För Chelsea ska ju vara redo att betala utköpsklausul på 90 miljoner euro.
They dare to dream i Barcelona i alla fall.
Ja, men alltså, Koundé ska ha sagt det, alltså, nu är det ju Mundo Deportivo som skriver det, vi får ta en ny passalt, det är Barcelona baserat men ändå att Koundé ska ha kontaktat sig, vi har sagt jag vill till Barcelona. Och säger vi, ja men då kan vi gå ner på 65-70 miljoner euro. Ja, det har ju Barca. Vill ni ha Trincao på köpet? Det kommer ju bli så. Mm. Och så får vi ju se. Och det, om de inte får det spåret. Guardiol sitter ju ganska nöjd i Leipzig. Han har ingen bråttom därifrån.
Han kom ju nyss också. Och han, alltså självklart, jag skulle inte vara helt främmande av att se ett så nödlösningsbud av Chelsea försöka få honom. För att han har ju varit helt outstanding. Alltså komma in i Leipzig, speciellt under hösten när det såg så kaotiskt ut som det gjorde, att ändå behålla det lugnet och leda det där försvaret, jag tycker han har gjort det suveränt. Och det är ju en spelare som kommer spela i en annan toppliga framöver, men frågan är om det fortfarande är för tidigt eller inte.
Nej, han är ju som sagt ett alternativ, men det kan bli. Matthijs de Ligt är ett alternativ, beror på vad de förhandlar in för utköpsklausul i hans nya Juventus-kontrakt eller om de säljer honom eller vad de gör. Vilket också beror på andra faktorer och vad som händer runt om. Koulibaly kommer vi prata om, tror jag, den här sommaren, och faktiskt lite mer seriöst än vad vi brukar göra. Nu är det inte en miljard det pratas om någon mer från Napoli, men han sägs ju då sitta och vänta och inte vill skriva på nytt med Napoli, men han vill ju också till Barcelona.
Alla vill till Barca.
Ja, jag vet inte riktigt vad, och det är väl där liksom den här storklubbsattraktionen, att det är något speciellt att spela för klubbar som Real Madrid och Barcelona och Bayern München och Juventus, det är ju det. Men jag vet inte hur allting ska gå ihop, men jag tror att Barca måste nog sätta sin plan, måste veta att de inte har råd. Det måste liksom klargöras innan vissa spelare accepterar att typ gå till Chelsea istället. Sen tycker jag väl spontant att det är mycket större chans att vinna titlar och framgångar i Chelsea idag. Så att de kommer ju lösa sina mittbackar, men det ska bli väldigt spännande att se vilka det blir, för det är många som vi på något sätt känns svårlösta just nu. Mm.
Ja, och det börjar bli dags att fylla på de där trupperna inför försäsongen här.
Exakt.
Faktiskt. För att, alltså, vet man hur avancerat ändå taktiskt det är att spela i de här toppklubbarna nu. Det finns ju en anledning till varför till exempel några utav dem är väldigt ute i väldigt god tid och ser till att ha sina trupper redo. Det är ju Manchester City, Real Madrid, Liverpool, kanske Bayern München, men där brukar ju vara väldigt bra på att tidigt ha det klart, men där har man ju hamnat i en lite trasslig situation med Lewandowski. I övrigt så känns det väl ändå ganska, ja, det är en ersättare till Lewandowski då, som sen alltså, är det inte sådär jättemycket mer som
egentligen behöver. Inte, det är skon som klämmer det också med Gnabry. Han är ju helt öppen med att han kan definitivt spela sista säsongen utan att behöva förlänga, för då sitter han i superläge med att förhandla med en ny klubb, få sign on, etc, etc. Så de vill ju helst sälja honom om man inte förlänger. Samtidigt ser det ändå rätt så bra ut. Pavard har ju gått ut i kicken nu och sagt att han är jävligt taggad på den nya säsongen, för nu är han lovad att vara mittback. Han har ju varit högerback hela tiden. Nu ska han vara mittback tillsammans med landslagsmannen Hernandez.
Upamecano då?
Upamecano också. Alltså det blir de tre som roterar på en fyrbacks- eller trebackslinje. Och sen har man ju vävat Gravenberg som ni pratade om senast. Suverän värvning. Kommer bli jäkligt spännande att se honom i Bayerns mittfält.
Riktigt, riktigt bra värvning för det priset också.
Exakt. Och sen Sadio Mané. Alltså det känns ju som att de har ett starkt lag, och sen får man bara se om det är Levi där framme eller om det är Kalasic från Stuttgart. Eller...
Ska vi räkna bort Lukaku helt?
Ja, det skulle jag ändå säga. Men det hade varit väldigt roligt att se honom i Bayern. Men jag, med tanke på... Det skulle bara sluta med att i höst skulle han störa sig på läderbyxorna och säga att jag vill till Italien återigen. Alltså det känns
nej,
som
men
att...
det är då han vill till Chelsea igen.
Men det är någonting med honom, han vill ju dit.
För att han nämnde, Bayern var en av de klubbarna han nämnde som en sån här toppklubb han skulle vilja spela i, som han aldrig har nämnt förut. I den här klassiska intervjun som vi kommer referera till många gånger under den här sommaren. Så... Ja, men nu verkar ju vilja att Inter och Bayern kanske inte vill gå där på. Det känns lite för stökigt för Bayern att göra ett fönster där man plockar både Sadio Mané och Romelu Lukaku också.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, vi ska vidare. Vi ska prata Bissouma. Vi har fått en fråga här ställd till oss från Jonathan Alfons. Vad tycker ni om Tottenhams värvning av Bissouma? Det verkar vara väldigt nära ju.
Han ska göra läkarundersökning och allting här nu. Det, kanske till och med presenterad när vi sitter och pratar.
Ja, det är på den nivån. Inte bara de sportsliga aspekterna, utan även med tanke på anklagelserna och, som uppkommit det senaste året. Det är ju så här att spelare som har den här typen av historia kommer alltid vara en spelare med den typen av historia. Han var alltså anhållen under ganska många veckor i vintras för sexuell hur man nu översätter det, sexual harassment tillsammans med han greps tillsammans med en annan man då i Brighton och var anhållen rätt länge, har släppts, men det är fortfarande inte liksom avgjort. Har inte varit någon rättegång igen, men han har nu släppts. Och det är klart att det påverkar. Sen är han ju fortfarande en fantastisk fotbollsspelare, och han spelade under våren. Efter han kom ut så spelade han med Brighton. Det blir ju upp till, han är inte dömd för något än så länge, och förmodligen blir han det inte heller, för att gissningsvis hade Tottenham inte gjort den här investeringen om det fanns en...
Det är ju det som är det cyniska och tragiska i det, att de säkert har gjort den liksom bedömningen att ja, men det, han kommer inte bli dömd, då är det okej. Och då kan
man... Samtidigt, man är oskyldig tills man är dömd.
Jo, naturligt, och det där är ju så svårt. Det där är en så svår balansgång blir det ju också på något sätt. Alltså när, och det stämmer ju att man är oskyldig tills man är dömd. Men samtidigt, okej, Cristiano Ronaldo är inte dömd heller, men alla liksom vet ändå.
Ja.
Så att det där är, ja... Jag tycker det är ganska konstigt att lägga de pengarna på. Man kan sitta här på en hög moralisk häst och säga
jag
det.
Jag är helt övertygad om att i januarifönstret när Manchester United var och tittade på mittfältare, att man, för att man var intresserad utav, man har varit intresserad av Bissouma tidigare, men att det påverkade med tanke på deras höst med Greenwood och så vidare, att det fanns liksom PR-mässigt inte utrymme att ta en till sån diskussion, för att man hade hela Ryan Giggs på läktaren, alltså allt det där som var stora diskussioner runt Manchester United. Och det är klart att en spelare som har varit på ett eller annat sätt involverad eller associerad runt vissa typer av händelser utanför planen på något sätt går runt med en liten asterisk vid sidan av sitt namn. Det kommer vi liksom inte ifrån. Det är samma sak med vilken kändis det än är, om det är en musiker eller om det är en skådespelare eller vad som helst, så blir det någonstans vad, alla människor drar ju sin egen gräns för man skiljer på verk och artist på något sätt. Och det är samma sak med fotbollsspelare. Ja. Jag är helt övertygad om att Bissouma kommer spela i Tottenham och att han kommer vara helt fantastisk, för att han är en brutalt bra mittfältare och han kommer vara perfekt i Contes.
Det är ju, sportsligt sett är det en utmärkt värld.
Ja.
Sen så här, priset är ju, nu har jag ett år kvar på kontraktet såklart, och det gör att
alltså 25 miljoner är ju ett
it's a steal.
Men, och det kan säkert vara påverkat utav utav den här vintern där han ju satt ganska många veckor häktad.
De måste uppenbarligen dock vara väldigt väldigt säkra på att han inte blir dömd, för annars då kan man ifrågasätta vad överhuvudtaget, då blir det väldigt spännande hur de resonerar då, man precis spenderat massa pengar på en spelare och han då efter det döms för någonting. Mm. Så att de måste väl vara helt säkra på att han inte blir där då, antar jag.
Och vem vet, han kanske är helt oskyldig.
Alltså, exakt, det är ju det.
Vi vet inte, men är man associerad till en viss typ av brott så kommer man få bära med sig en asterisk vid sidan av sitt namn. Det kommer man liksom inte runt. Och som sagt, det här gäller många kända offentliga personer i många sammanhang. Så även fotbollsspelare. Och tidigare har det inte inneburit samma konsekvenser för en fotbollsspelare som ju kan leverera, behöver inte leverera på popularitet. Man kan leverera på fotbollsplanen bara. Medan en filmstjärna eller en musiker lever otroligt mycket på sin just popularitet och där kan försvinna helt liksom. Mm. I svallvågorna utav en olika typer av skandaler och frågan, ju mer fotbollsspelarna blir varumärken och ju mer fotbollsklubbarna blir varumärken och ju mer det större den de sakerna får betydelse, desto mer kommer de här asteriskerna också att spela in i klubbarnas val och i förhandlingar och så vidare.
Vill man ju tro i alla fall. Ja. På något sätt. Alltså, men det...
Förhoppningsvis kan vi få en kultur där såna här saker inte sker överhuvudtaget. Där det liksom internt i fotbollen finns liksom olika system för att fotbollsspelare inte ska vara liksom på något sätt överrepresenterade i den här typen utav. Vilket det känns, jag har inte statistik framför mig, det kanske inte ens är, men känslan är ju verkligen
att... Det har ju också såklart att göra med att när det är en känd fotbollsspelare så kommer det rapporteras om det stort. Och då ser vi ju de rubrikerna och det har ju såklart med att göra. Men såklart att varje fall är ju ett fall för mycket, så att säga. Ja.
Så är det, men Bissouma till Tottenham, 25 miljoner pund, it's a steal. På fotbollsplanen
är det verkligen det. Och den kommer verkligen från ingenstans, den här värvningen. Att det pang plötsligt och var de överens. Det var inte snackat så jättemycket om det, så vitt jag har sett i alla fall. Och sen Tottenham som då är väldigt tidiga här nu att börja lösa saker på marknaden. Jag har sagt att Perisic är ju en klockren värvning på alla sätt och vis. Fraser Forster var smart. Rekrytering av en andra målvakt som kan ligan och har rutin och längd dessutom.
Han är jävligt lång.
Ja, precis. Det skojar inte bort det. Och sen Bissouma till mittfältet som då liksom kan ackompanjeras av, ja, man kan använda med Höjbjerg och Bentancur och rotera runt där. Mm. De vill väl ha en till mittfältare, de vill ha en högerback också. Då pratar vi om Jed Spence som man ska vara nära och kunna köpa loss från Middlesbrough då, som ju äger honom. Han var ju på lån i Nottingham där han gjorde succé i Championship i fjol, och det känns, alltså klippt och skuren för den positionen tycker jag också. Mm. Ha honom och Doherty som alternerar på den positionen. Och sen vill de ju också ha en forward. Och då kanske det väl är Richarlison, möjligtvis. Som de kanske skulle kunna köpa loss. Vi får se vad de gör.
På tal om ytterbackar. Liverpool har gjort klart vad det verkar med Aberdeens Calvin Ramsey. Kom för med någon timme sedan att Paul Joyce, den Liverpool-nära journalisten Paul Joyce, skrev på Twitter för då The Times som han jobbar för. Which is set to be their last incoming transfer of the window, skriver han också. Det här är sista värvningen för det här transferfönstret för Liverpool. Jag vet inte så mycket om Calvin Ramsey, han hålls högt i Skottland. Men mer intressant är att man helt enkelt anser sig vara nöjda med och klara med truppen som den är nu. Jag tror att det kommer kanske lämna en eller två. Origi har ju redan lämnat till exempel på en free transfer. Mané till Bayern München. man kanske släpper en Nat Phillips,
Oxlade-Chamberlain kanske.
Oxlade-Chamberlain kanske. Jag tror inte att Minamino försvinner då.
Tror du inte?
Om det kommer in rätt bud, absolut, men
han ska vara ganska inställd på att lämna för att få speltid, som jag har läst i alla fall. Alltså Leeds-spåret fanns ju där innan, som hade varit väldigt spännande att se. Nu har ju Leeds lagt pengar på annat här. De är ju nära att säkra
Rocka.
Mark Rocka, det är en riktigt fin värvning. Jag älskar den värvningen.
Man måste ändå älska att Bayern München köper honom. Han spelar knappt några minuter och de lyckas gå plus på den affären. Det är ju Premier League-klubbar som
det är Mark Rocka.
Kommer in där.
Nej, men tillbaka till,
ja,
till
precis.
Calvin Ramsey, så han kallades väl där en av världens bästa högerbackar när han var som bäst i Aberdeen, av deras tränare, vet jag.
Av deras tränare,
ja. Ja, såklart. Men, och det här är ju perfekt typisk Liverpool-värvning på att du får en...
4 miljoner pund. Han är, vadå, typ så här 17-18 år gammal.
18 år. Understudy till Trent Alexander-Arnold, ska väl ha lite samma typer av egenskaper.
Han ska vara väldigt lik, för en otrolig poängfot, jättefina inlägg, och ja, den typen av högerback. Så att, men det som också står i den här tweeten då är att, för det har ju förväntats en mittfältsvärvning,
ja,
och det har ju funnits ett hål på det där mittfältet. Det är en lång säsong, vi har dessutom 5 byten nu i Premier League till den här säsongen, vilket vi inte har haft tidigare, vilket då öppnar för att ha fler spelare och ge fler spelare speltid, helt enkelt. Men det kommer inte bli någon ny mittfältsvärvning vad det verkar. Man har identifierat att man behöver en mittfält. Man var ju ute efter Tchouameni och var ju där och la antagligen ett bud och förhandlade med spelaren före Real Madrid kom in. Men det står så här: prepared to wait until 2023 for midfield reinforcements. Och då handlar det om Jude Bellingham.
Såklart.
Och det har ju varit snack så länge om Liverpool och Jude Bellingham. Han har själv till och med kommenterat det vid tillfället. Han har träffat Liverpool-spelare på landslagssamlingar och sådär. Men det finns en annan klubb i Europa som också är färdigrekryterade för sommaren, ja, vad det verkar. Som har sagt att men 2023 är vi lite sugna på Jude Bellingham. Och det är Real Madrid.
Ja, Florentino Perez var ju ute i El Chiringuito och gästade igen.
Han var där?
Det är lika roligt varje gång han är där. Alltså att han väljer det här programmet av alla program och går och gästar när han ska uttala sig om saker. Jag gillar det. Det är liksom det här totala motsatsen till honom som karaktär, liksom hela det här programmet är bara fullkomligt kaos och ingen som har koll på någonting. Ibland har de lite koll på vissa saker, programledaren, dramatiske Pedrerol, han har ju ändå vissa ingångar ibland och är ganska tidigt ute på saker stundtals, men han känner ju Florentino Perez väl också och kanske därför Perez också kommer till hans program.
Framförallt är han ju en slags fotbollsprimadonna i de här, alltså han är ju känslomässig och han river ju upp de här, han är ju oerhört bra på att bygga de här
en underhållare,
han är ju bra på att bygga den här dramatiken ju.
För de som inte kan spanska och vi undrar vad vi pratar om, så följ El Chiringuito in English på Twitter, som lite så här skämtsamt kommenterar allt de hittar på i det här programmet. Det är
hela underhållande. Hela det programmet är ju väldigt mycket tongue in cheek. Alltså det är ju med en glimt i ögat allt som händer. Det framstår ju som fullkomligt apart om man tänker sig att allting är på blodigt allvar i det tv-programmet, men det är det ju verkligen inte.
Guti är ju ofta och gästar där också ibland. De var ju nu senast var de ju jättearga på Luka Modric. För att han hade ju bytt tröja med Kylian Mbappé efter landskampen. Och Guti sa att nej, det är inte okej liksom. De var ju så arga, Madrid-supportrarna där. Det var lite roligt.
Hur som helst så har Real Madrid så har Perez och Real Madrid sagt att den där Bellingham 2023 kanske vore något. Jag bara fattar inte vart han ska spela.
Inte jag heller. Alltså, nu har du ju värvat Tchouameni.
Får ni skicka Camavinga till Liverpool istället? Och det kan jag köpa.
Det förstår jag. Camavinga, Tchouameni, Fede Valverde. Ja. De ska ta över efter Modric, Kroos, Casemiro. Och det kommer ju vara Modric, Kroos, Casemiro nästa säsong också. Det är helt uppenbart. Från start i alla fall. Och så kommer de roteras in sådär. Och få lite mer avlastning. Och det är väl bra. Och det är ju världens, jag har ju sagt det även, jag tycker det är världens bäst kompletta mittfält om man sitter truppbreddsmässigt just nu. Så varför ska Jude Bellingham in? Ja, det är väldigt oklart, men han är ju bra.
Ja, och han kommer ju kosta liksom upp mot 1 miljard att lösa från Dortmund, vad det verkar.
Och det är inte otänkbart man ser Fede Valverde mer som en komplementspelare.
Och det som verkar vara då förhoppningen hos båda de här två klubbarna är att eventuellt göra, jag vet, något motsvarande som Liverpool gjorde med Naby Keita, att man, man kommer överens om en prislapp i år, och så kommer han då, alltså affären går igenom nästa sommar, och att den prislappen då blir väldigt hög. Men då kan man också trixa lite i böckerna, man kan lägga undan lite pengar och man kan dela upp, alltså övergångssummor är lättare att hantera för klubbarna än vad löner är till exempel, och det är därför vi ser mycket, alltså lönerna spelar ofta större roll. Man kan slänga på liksom 100 miljoner på en transfersumma, för den kan man liksom flytta på, man kan lägga den, dela upp den i olika betalningar, så men en lön är en lön liksom.
Precis. Men det positiva för Dortmunds del är som säljande klubb, de har ingen utköpsklausul som de måste gå efter, de har ett långt kontrakt med honom fortfarande, så det är ju verkligen den här 100 miljoners gränsen som man snackar om. Jag såg att Bild skrev att Real var beredda på 90 nu i första hand, och Liverpool är beredda på att spräcka 100 miljoner gränsen, så vi får väl se vem som vinner där slutligen.
Och det är just det Bild har ju också, det är både Bild och Cadena Serie som rapporterar att Madrid ändå funderar på det, så det är ändå, alltså Bild har ju koll på tyska, Cadena Serie trovärdiga i Spanien. 90 som Real Madrid vill ge är ju också för att de är rädda för att det kommer bli ett budkrig och att priset kommer trissas upp om ett år. Att om man säkrar honom nu för 90, Dortmund känner att vi tar 90 nu och nöjer oss så, har det säkert, vi får kvar honom ett år till. Att man försöker lösa det på det sättet. Jag tror ju dock att det blir Liverpool. Jag har svårt att se att Madrid ska vinna den dragkampen och att han ska välja Madrid före Liverpool i det här läget, sett till vad man får andra mittfält. Det är väl om man vill vara en del av det här supermittfältet då.
Men det känns ju ändå som han är engelsman, Liverpool, Klopp, alltså jag har så svårt att se.
Det är så perfekt.
Exakt.
Det är så perfekt.
Det känns nästan dock som att Real bara vill jävlas på ett sätt. Alltså sätt sig in där för att trissa upp det här, för att samtidigt som Liverpool säkert, precis som du var inne Patrik, att man vill ju säkra honom nu för att nästa säsong, vi ser att United är Champions League klara, Chelsea är Champions League klara och är starka och vill förbättra någonting, eller ja, då finns det fler kandidater där som kan plocka in honom. Men ja, jag tror
PSG får försörja sig in i leken. Det är inte otänkbart heller.
Det är inte för Dortmund är ju en drömsits. De lutar sig bara tillbaka nu och bara
de har det jättetrevligt. Det är lite intressant det där tycker jag. De har sett ändå i transfermarknaden nu i Chouamé Niak, där man har sett det i Kylian Mbappé, man har sett det med Bellingham snart. De här nya rivaliteterna på något sätt håller på att gro i fotbollsvärlden. Den här mellan det liksom nästan genuina hatet mellan Real Madrid och PSG som finns idag, och liksom irritationen där, Real Madrid och Liverpool, rivaliteten på att de möts i en CL-finaler och de tävlar om samma spelare. Jag tycker att det är lite häftigt att se dem. Det säger väl också en del om hur Barcelona har fallit i marken här, på att de inte är inblandade i sånt här, utan nu bygger Real Madrid liksom rivalrelationer med andra klubbar ute istället, på att det saknas motstånd, eller på att säga, i Spanien just nu sett till vad som händer där.
Vet ni vad, vi ska kasta in lite frågor. Vi har ett par punkter kvar egentligen. Manchester City framförallt, och Asensio till Arsenal. Vi kan väl bara nämna det då, att Arsenal är intresserade av Asensio, och det hade ju varit en lite av en skräll verkligen.
Ja, alltså han sitter ju en lite intressant sitt, för han har ett år kvar på kontraktet. Han anser sig själv ha spelat tillräckligt bra för att förtjäna en högre lön.
Som ska anser någon annan det?
Det är det som är frågan, vad Real Madrid anser om det. Om man verkligen har gjort det. Han har haft sin målmässigt bästa säsong i karriären bakom sig, ska säga. Han gjorde faktiskt 10 mål i ligan den här säsongen. Men samtidigt, han har inte varit riktigt den samma, alltså briljanta ytter som han var innan den här långtidsskadan han hade. Och har inte riktigt tagit det där klivet som man kanske väntar på att han ska göra. Om de inte förlänger, sen ska jag själv sagt att jag kan tänka mig spela ut
kontraktet.
Ja. Och det här är också farligt prejudikat som många stjärnor har satt nu där. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Paul Pogba, allihopa. Att ja, det går visst att spela ut kontrakt som absoluta världsstjärnor och sen bara sitta och välja och vraka mellan precis vilken klubb du vill. Såklart det lockar för gnabberi för ja, i det här fallet Asensio också. Det är klubbarnas mardröm, för de vill ju absolut precis få någonting ersättning för det. Eller skillnad då kanske, till exempel på ja, Mo Salah är ju en situation där kanske Liverpool är redo på att behöva ta den smällen ifall det skulle krävas på att de får ha honom ett år till.
Ja, jag börjar nästan luta åt att man är hellre ser Mohamed Salah på den lönen han har nu i ett år till och sen försöka ersätta honom, än att ge honom ett ett kontrakt med den monsterlönen i 2-3 år ytterligare, för att ja, det är ju pengar som man det hade inte varit ett speciellt långt kontrakt. De hade inte fått någonting tillbaks i form av pengar i slutet på det kontraktet heller förmodligen. Och det är pengar som hade kunnat användas till att bygga om den där truppen, något man måste då göra i vilket fall som helst, bygga om det här anfallet som man ju har börjat göra. Man har kommit en ganska bra bit på väg med Luis Diaz och Darwin Núñez och dessutom Diogo Jota, så att på vissa sätt kan man ju säga att man redan har byggt om anfallet där. Men jag börjar luta åt att Liverpool känner att nej, vi tänker inte i det här läget bryta vår lönestruktur. För det som händer sen då kommer Van Dijks agent till tränaren och Alissons agent och säger, vad fan, ska han ha 400 000 pund i veckan? Och jag sitter här med 200 000.
Och Trents agent och Roberts agent och Fabinhos agent.
Thiagos agent. Ja, men precis. Och sen
Milleners agent.
Och nästa spelare man ska värvas agent. Mm. Kanske framför allt.
Darwins agent igen.
Ja, precis. Nu kommer ju Darwin Núñez in på en ganska hög lön, men en klart hanterbar lön för Liverpool. Motsvarande den Sadio Mané hade. De har skrivit ett 6-årskontrakt med en spelare på den lönen istället för att behöva höja den till en fyrdubblad lön som det liksom pratades om i förhållande då till det Mohamed Salah skulle vilja ha. Så att jag börjar luta åt att jag tror kanske han spelar ut kontraktet och lämnar. Och så säger vi tack för en lång och trogen tjänst och sen så hittar vi en ny spelare.
Det tror jag dock inte Real Madrid kommer med Asensio, om man ska gå tillbaka till det. För att de vill ju då sälja honom för 40 miljoner typ ungefär, det här fönstret, om han inte vill förlänga, om de inte kommer överens om någonting. Och jag tycker väl att det är rätt att göra det. Och då sitter ju 40 miljoner in för Asensio. Då kan man flytta de 40 miljonerna, ringa Bayern München och säga, hej, den där Serge Gnabry, han är ju trevlig, och värva honom. Jag tycker att det har varit en lysande lösning.
Ja, de har ju visat intresse.
Jag nästan tycker att man skulle göra det oavsett om det går att göra, men... Ja, och då är det i alla fall, men Asensios fall så är det Arsenal som nämns, det är Milan som nämns, lite United och Newcastle på ett hörn också. Jag vet inte varför Arsenal kopplar samman så otroligt mycket yttrar.
Men han känns ju väldigt Arsenal-kompatibel. Alltså inte för att hacka ner på Arsenal, men det är på något vis den här spelare som har visat en viss höjd, men håller inte den regelbundet. Har någon form av flair, men ändå inte hela vägen.
Han skulle kunna vara väldigt bra i Arsenal, tror jag. Han har ju en poängfot. Alltså han har ju ett ruskigt skott. Och är väldigt bra på att hitta rätt situationer och hitta lägen. Han har använt centralt i liksom någon sorts falsk nya roll också. Han kan användas lite överallt. Jag tycker det är en ganska bra rekrytering av dem de skulle få igen. Sen tycker jag ju såklart att Arsenal ska prioritera Serge Gnabry om de kan. Om man pratar yttrar.
Precis, men där är det Champions League-platsen som...
Ja, det är ju det. Gabriel Jesus verkar man ju dock... var närmare nu. Han verkar faktiskt vilja gå till Arsenal också. Precis. Så är ju de senaste uppgifterna där om att han... Och det tycker jag är väl en jättebra start på fönstret för dem. De har inte riktigt kommit igång än Arsenal, men det kommer väl.
Mm. Vet ni vad? Nu knackar det på dörren här. Klockan sprang ifrån oss under inspelningen här idag.
Det vart inte så mycket. Har vi någon snabb fråga man ska...
Vi har fått väldigt massa frågor. Jag tror vi får kanske göra ett uppsamlingshit på frågor snart igen. Vi ska bara konstatera att Manchester City siktar på att värva Calvin Phillips.
Det nämnde vi ju förbifarten tidigare också. Vi nämnde både Phillips och Kukurei.
Fantastiskt fönster igen, och de löser otroligt mycket med Manchester City. Men vi får skjuta frågelådan till nästa gång, för att nu är det nästa produktion som ska in här. Jag missade tiden på klockan, jag tittade på fel. Vi har en klocka som går fel här inne nämligen.
Ja, det är den där som går lite... Ja, precis.
Ja, och jag blev lite lurad där när vi satt här. Och nu knackar det på dörren, och då är det som det är med den.
Den går Västerviks tid, va?
Den där. Den går Västerviks tid, den är dit. Fy fan.
Förlåt.
Käften på dig. Sillypodden är tillbaka snart igen i alla fall. Då lovar jag att vi ska ta flera av era frågor. Tack till Kevin som var här idag.
Tack själv.
Tack till Jonas som ringde in. Och det är nästa torsdag så kör vi igen.
Live. YouTube.
Ja, och måndag blir det ett vanligt avsnitt, så då får vi försöka samla upp en del av de frågorna ni hade idag. Tusen tack alla ni som har tittat och lyssnat. Vi hörs efter helgen.
Ha fina sig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.